ställer mig lite upphöjd så ser ni mig. Det är lite folk i bilarna också. Vi läste från Matteusevangeliet om hur Jesus talade om Fadern, Sonen och den helige Andens namn. Och jag tänkte lyfta fram idag det vikten av att tänka på Guds storhet. Vi behöver påminna oss om det. Och därför är det viktigt det med Fadern, Sonen och den helige Ande. För det får ett större perspektiv över vem Gud är. Talar vi bara om Fadern, det är oerhört viktigt. Men det räcker inte. Är det bara Sonen, alltså Jesus, så är det ju fantastiskt, för han är våran frälsare. Men inte det heller räcker, utan det ger en inte fullkomlig bild av vem Gud är. Och talar vi bara om den helige ande eller utesluter den helige ande, så missar vi också något väsentligt. Så alla tre personerna i treenigheten är oerhört viktiga. Fadern, Sonen Jesus och den helige ande. Vi behöver upptäcka mer av Guds storhet och av vem han är. Han är skaparen. När vi tänker på Fadern så tänker vi kanske på det mest, att det är han som har skapat allt, det är han som har gjort allt, det är han som var från begynnelsen. Tänker vi på Jesus, då tänker vi på befriaren, han som har frälst oss, han som dog på korset för våra synders skull, Sonen. Tänker vi på den helige ande, då tänker vi på han som ger liv, han som är kraften. Och utan den helige ande så blir det inte mycket utav vårt kristna liv. Då är det svårt att leva som en kristen. Vi talade om det förra söndagen, den helige ande som hjälparen. Och det är den Gud som kallar oss att tjäna honom. Det är den store guden som är både Fadern, Sonen och den helige ande. Och det är viktigt för att förstå också vårt uppdrag som kristna. Och vi behöver lära oss mer av vem Gud är. Inte bara huvudkunskap. Det är viktigt att förstå det också. Vi talar om teologi, alltså kunskapen om Gud. Det är viktigt. Men naturligtvis först och främst också i våra hjärtan. En erfarenhet av Guds storhet. Och jag tror vi som kristna och kyrka behöver utmana oss att lära känna Gud mer. Det finns ju mycket olika religioner idag också. Mer än det gjorde längre tillbaks i historien i vårt land. Därför behöver vi veta vem och vad vi tror på. Kunskap om vad vi tror på mer. Men också mer erfarenhet naturligtvis i våra hjärtan. Och naturligtvis kunskap om vad andra tror också. Det är viktigt. Martin Luther, reformatorn, han sa så här. Och det vill jag slå fast också här. Så inte man fastnar i någonting som inte är väsentligt. Man ska inte diskutera om hur det kan vara så att Gud, Fader, Son och Helig Ande är en enda Gud. Ty detta är obegripligt, sa han. Och begrep inte Martin Luther det, så tror jag inte vi kommer att begripa det heller. Så det är inte det jag är ute efter, att vi ska förstå riktigt hur det är. Sitter ihop. För det är mycket som kan vara svårt. För det är ett mysterium. Det är samma sak som att Jesus blev människa. Han som var Gud. Han som är Gud blev människa. Hur ska vi kunna förstå det i våra huvuden? Det går inte heller. För de första kristna i historien så var det här en svår fråga. Det var ett kyrkomöte i Nicaea 325 efter Kristus. Då bestämde man att det måste vara så här. Gud har uppenbarat sig som Fader, Son och Ande. Fadern är Gud. Sonen, alltså Jesus, är Gud. Anden är Gud. Men det finns bara en Gud. Det slog man fast då på det kyrkomötet. Och det är det vi håller fast vid. Än idag, den läran så att säga. Och det är ju egentligen vad vi kristna och de teologer och lärda och kyrko ledare och kyrkofäder genom hela historien också har slagit fast och trott och bekänt att Gud är en enda, men uppenbarar sig i tre olika personer, alltså Fadern, Sonen Jesus och den helige Ande. Men vi kommer aldrig riktigt att fatta det, hur det sitter ihop eller hänger ihop. Det var en pastor som hade en son och han försökte förklara det här med treenigheten för sin son. För han hade gått på barntimmarna i kyrkan och så hade han lärt sig en del om det här. Och pappan försökte förklara lite grann. Han tog bilden av att han var både pappa, han var både en man och han var både make. Och barnet, sonen, tittade storökt på pappan. Och pappan frågade barnet om han förstod. Han var ju pastor så han ville att sonen skulle förstå så här, va. Och då sa sonen, ja visst, men tror du Gud vet om det här? Och det kan man ju fundera. Ja, vi ska inte krångla till det för mycket. Men vi behöver ändå ha lite hum om det. Det är det jag vill säga här. Och jag vill att vi ska förstå att vi har en oerhört stor Gud. Och vi behöver betona alla de här tre personligheterna hos Gud. Det är viktigt. För det första, Gud är en, säger Bibeln. Hedningarna, alltså de som inte var judar, inte hade Jahve, de trodde inte på honom, de hade andra gudar. De hade många gudar, det ser vi i Gamla testamentet. Och så är det ju många religioner idag, man har många gudar. Kristendomen får ibland kritik för att man tror att kristendomen har många gudar, för man talar om treenigheten. Så här kan man ha missa ibland med kommunikationen, så det är viktigt att vi betonar att vi tror på en Gud. Det finns bara en Gud. Han uppenbarar sig som tre. Muslimerna har lite svårt med det. Tänker ibland att de kristna har tre gudar. Även judarna kan tänka så. Så det är viktigt att vi betonar att det är en Gud vi tror på. Det är det Bibeln säger. Vi har samma Gud som judarna har. Och det är en Gud. Jahve, det är honom vi tror på. Men han uppenbarar sig tre personligheter. Så här säger Paulus i andra Korinthierbrevet 2:10. Jag kommer att citera en del bibelord, korta citat. Bara och nämna. Det står så här. Anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Andra Korinthierbrevet 2:10. I femte Moseboken så läser vi 4:35. Herren är Gud. Finns ingen annan än han. Herren är Gud, finns ingen annan än han. Och det är Bibelns kristallklara budskap. Finns bara en Gud. Jesaja, profeten, skriver 44:6. Jag är den första. Jag är den sista. Det finns ingen annan Gud än jag. Och samma profet skriver alldeles innan också i 43 kapitlet 10:11, Jesaja. Ingen Gud har blivit till före mig. Ingen ska komma efter mig. Jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Det är solklart. Det finns bara en Gud. Nummer två, för det andra, är Gud en personlig Gud. Och det, jag tänker inte gå in så mycket på det. Jag bara vill nämna det för sammanhanget. Skulle det viktigt att komma ihåg att Gud, Bibelns Gud, är en personlig Gud. Han är en person som har skapat dig och mig som sin avbild. Genom hela Bibeln ser vi att han har personliga egenskaper. Och människan är skapad till hans avbild. Men sen är det den tredje punkten jag vill beröra lite mer då. Och det är just treenigheten, nummer tre. Gud är en men ändå tre personer. Han har uppenbarat sig som tre personer. Det går inte att fatta, men vi behöver lära känna Gud som fader, Gud som son och Gud som helig ande för att få storheten av vem Gud är, helheten. Det finns ett hebreiskt ord för en och det betyder betydelsen en sammansatt enhet. En betyder en sammansatt enhet. Det är intressant. Det är inget oväsentligt eller något sådär överintellektuellt att man ska förstå det. Utan det är viktigt i det här sammanhanget, en sammansatt enhet. Och det kan ju förklara ganska mycket då, det här med treenigheten, om det betyder så. Första Moseboken 2:24 står det ett kött. Det står om kvinna och man i äktenskapet. Man blir ett kött. Det betyder en sammansatt enhet. Och det är ett en. Likadant står det i Första Moseboken 11:6. Ett enda folk. Ett enda folk. Det är i samband med Babels torn där. Ett enda folk. En sammansatt enhet. Men det betyder ändå ett eller en. Man brukar tala om att kärleken fanns redan innan skapelsen. Och gjorde det naturligtvis. För Gud är ju kärleken och han har funnits i evighet. Han är kärleken personifierad. Men för att kärleken ska kunna fungera så behövs det relation. Man kan inte bara vara en isolerad ö och kärlek. För då blir det ju bara kärlek till sig själv. Man brukar tala om det. Att förklara det med kärleken som så att treenigheten visar att kärleken är möjlig. Fadern kärlek till sonen och sonen kärlek till anden och anden kärlek till fadern. Och, ja, ni förstår det, hur jag tänker. Treenigheten uppenbarar Guds kärlek. Kärleken mellan fadern, sonen och anden. Det tycker jag är en fin bild. Sen använder Gud pluralis, alltså flertal många gånger när han talar om sig själv. Och det bekräftar ju också det här att Gud är en men ändå tre personer. I första Mosebok 1:26 så står det så här. Vi skall göra människor till vår avbild lika oss. Ganska intressant. Gud talar i vi-form. Första Moseboken 3:22 säger människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Blivit som en av oss. Första Moseboken 11:7 säger låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Det var i samband med Babels torn som vi talade om lite grann förra söndagen. Jesaja, profeten 6:8. Jesaja 6:8. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Vår budbärare. Också intressant. I en del verser står Gud omnämnd som två skilda personer också. Hosea 1:7 står det. Men Judas folk ska jag förbarma mig över. Jag ska rädda dem genom Herren, deras Gud. Alltså Gud som säger det. Jag, säger han, men jag ska rädda dem genom Herren, deras Gud. Zakaria 2:10-11. Då ska du inse att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Det är Gud som talar. Men han talar som om två skilda personer här. Johannes 1:1. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Vem var ordet? Jo, det var ju Jesus, sonen. Han fanns hos Gud och han var Gud, säger Johannes 1:1. Och i andra Timoteusbrevet 1:18 står det. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Man kan tycka det lite konstigt att de här uttrycken, men man har med treenigheten som bakgrund, då förstår man de här bibeltexterna lite mer så. Vi tror på en Gud. Vi tror att gudomen innefattar tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi tror inte, kyrkan lär inte att Gud har uppenbarat sig i olika former vid olika tidpunkter. Nej. Det var inte så att det var bara Fadern i skapelsen. Det var bara Sonen i försoningen och korset, och det var bara anden vid pingsten och efter Jesus hade återvänt till himlen. Nej, treenigheten, Fadern, Sonen och anden har funnits med hela tiden i evigheters evigheter. Jesus, sonen, var med i skapelsen. Anden var med i skapelsen när Fadern skapade. Vid korset så var Fadern med sonen, anden. Vid pingsten, fadern, sonen och anden. Idag, fadern, sonen och anden. Vi talar om, och det talade man förra söndagen också på pingstdagen, att den helige ande bor i dig och mig. Fadern bor i dig och mig. Sonen bor i dig och mig. Anden bor i dig och mig. Vi tror att alla personerna existerat och alltid kommer att existera samtidigt. Ibland talar man om Guds olika färger, och det är lite intressant. Jag hittar några olika färger här. Jag vet inte om ni ser. Den här gröna färgen är väldigt ljus. Ser ni att det är grönt? Ja, vad bra. Röd ser ni, det tror jag. Och blå är här också. Man brukar tala om, som lite symbol här, att den gröna färgen, jag tror jag sätter den först där, det är en symbol för fadern, den gröna färgen. Den röda är för sonen Jesus Kristus. Jag tänker på korset och blodet och så. Och det blå, det är andens färg, andens kraft och andens vind. Fadern är skaparen, det gröna. Då kan man ju tänka, förknippa med naturen till exempel. Men inte bara det jag tänker. Jag tänker ju på Guds storhet och Guds allmakt. Vissa kyrkor har betonat olika genom historien, och även idag betonar man olika. En del betonar mer fadern, det gröna. Det är mera gröna kyrkor. En del är mer röda. Man kan tänka på till exempel, man brukar ta det som exempel, baptismen. Betonar mycket med försoningen och Jesu död och korset och så. Det finns ju många andra kyrkor som gör det också, det röda. Medan pingströrelsen och de karismatiska kyrkorna mycket har betonat det blåa, den helige ande. Och det är viktigt, alla de här tre är ju oerhört viktiga. Men vad jag vill säga med det här är att det är viktigt att vi har alla tre bitarna i det vi förkunnar, det vi lär, det vi undervisar, det vi tror på. Att vi är gröna, att vi betonar fadern och skaparen och allt. Guds spår i naturen, men även Guds helighet och hans att han är en mäktig Gud, att han är oerhört stor. Vi betonar det röda, att han har försonat oss genom Jesus Kristus på korset. Alltså genom Jesu blod så finns det förlåtelse för människan. Det är Guds väg till människan, Jesus Kristus. Det är så han kommunicerar med oss och frälsningen. Och det är genom Jesus vi lär känna Gud, fadern. Vem är Gud? Jo, läs i Bibeln om Jesus så lär du känna vem Gud är. Men sen också det blå, den heliga ande, kraften är oerhört viktigt också. Men som pingströrelse finns det en risk att vi blir väldigt blå, så tappar vi bort sonen Jesus, det röda och även det gröna. Men vi behöver betona alla tre, för alla tre är lika viktiga. Jag tror ni hänger med lite grann vad jag ville säga där. Det finns andra exempel också, illustrationer. Den här tycker jag är en väldigt bra bild. Det är inte jag som alls har kommit på den, utan det här finns i en undervisning i naturlig församlingsutveckling, ett projekt. Det är kanske några som har mött och sett det. För det är väldigt intressant analys av hur kyrkor och församlingar fungerar. Så jag stulit det därifrån. Men jag tycker det är en väldigt bra bild. Men sen finns det lite andra bilder man brukar använda just för att förklara det här med att Gud är tre. Och de är väldigt bristfälliga. Men de kan hjälpa oss lite grann att förstå. En triangel till exempel. Den har tre sidor, det vet vi. En triangel har tre sidor. Men det är ändå ett instrument, en triangel. Gud, fadern, sonen och den helige ande. Vatten har tre former, man brukar ta det också som en bild. Det är rinnande, alltså vätska. Det är is, fruset, det är också vatten. Ånga är också vatten. Det är ett, det är vatten, men i olika former. En bristfällig bild. men kan hjälpa oss lite grann. Ett gånger ett gånger ett är ett också. Tre skilda ettor tillsammans är det ett. Det är lite sådana här förklaringar man brukar ha. Jag nämnde det innan, den här pastorn som förklarade för sin son. Försökte förklara att han var både man, han var make, han var pappa. Sonen förstod, men han var lite tveksam om Gud. Förstod det hela. Men det kan också vara en bild. Jag är fortfarande en man, jag är fortfarande en person, men jag har lite olika roller. Jag uppfattas kanske olika, som en olika personer på grund av vem som möter mig och vilken relation jag har med olika människor. Man brukar tala om ett ackord också. Du tar ett ackord på piano eller gitarr och så. Det är tre olika ljud. Som, om vi säger att vi tar tre olika toner då, så bildar det ett ackord. Tre olika ljud som bildar en helhet. Och det blir en djupare klang än bara en ton. Det tror jag ni förstår den bilden också. Ett ackord är en djupare klang än en ton. Men det är fortfarande toner. Bristfälliga bilder men ger ändå en vink om treenigheten. Jag ska gå in för landning nu. Två bibelord till bara jag vill hänvisa till. I Johannes 14 och 16 så ber Jesus till fadern. Jesus bad ju till fadern när han gick här på jorden att han skulle sända anden, hjälparen. Det har vi också en bild då, att Jesus som är Gud till 100%, han ber till fadern i himlen som är Gud att han ska sända anden som är Gud. Tycker det är fascinerande. Men det kan ju verka lite märkligt, nästan lite schizofrent kan man tycka. Men så är det ju inte. Utan det visar ju på att Gud är en, men ändå tre. Och sen har du i Markus 1, 10 och 11, Jesu dop. När Jesus döps så kommer anden som en duva ner över Jesus. Och så kommer en röst från himlen. Och det är faderns röst. Faderns röst som bekräftar att Jesus är Gud i samband med dopet. Så här har du både fadern, sonen och anden. Så det jag vill ha sagt idag, det är att det finns en risk att betona Gud på ett enformigt sätt. Vi måste därför ta till oss helheten om vem Gud är. Att i fadern så ser vi Guds storhet. Vi ser skaparen som har gjort allt, som har gjort hela universum. Men även skaparen som ville mitt liv. Han har skapat dig och mig. Alla människors liv. Och han har en tanke med ditt och mitt liv. Och han kallar oss att vara med och utbreda hans rike i den här världen. Det är fadern. Vi ser Guds storhet. Men vi ser också sonen. Jesus Kristus. Vi ser, i Jesus ser vi Guds kärlek oerhört tydligt. Genom försoningen på korset, att han dog för oss. Men också att han har befriat oss från syndens makt. Från Satans makt. Här kommer liksom ett annat perspektiv in, en annan bild på Gud. Vi ser i Jesus vem Gud är. Och vi förstår också att det är oerhört viktigt med omvändelse i våra liv, i våra hjärtan. Och förlåtelsen är någonting nödvändigt för att vi ska få kontakt med Gud. Och för att vi ska bli räddade eller frälsta, som Bibeln säger. Och Gud har genom Jesus visat en väg tillbaka till honom. Alltså, vi kan återvända till Gud. I skapelsen var ju allt gott. Allt var fullkomligt. Men människan genom syndafallet vände Gud ryggen. Men genom Jesus kan vi se att det finns en väg tillbaka till en kontakt med Gud. Och för det tredje, i anden, den heliga ande, den tredje personen i treenigheten, så ser vi själva livet. Vi får erfara livet och kraften i Gud. att det finns en kraft i kristendomen som kan förvandla människor, som kan förvandla livssituationer. Och att Gud är med mig idag, vi kan erfara det. Varje dag så kan jag uppleva och känna i mitt hjärta att Gud är med mig. Och jag tycker det är fantastiskt det här att Fadern, Sonen och Anden, det visar en helhet på vem Gud är. Och det är den Gud som vi ska tro på. Det är den Gud som presenteras i bibelordet. Och det är den Gud som vi som kristna och kyrka vill förmedla och predika för människorna idag. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för din storhet. Tack för din kärlek och din omsorg. Tack för att du ser oss var och en, Herre. Vi är små människor, men i dina ögon är vi oerhört värdefulla och älskade. Tack för Sonen Jesus Kristus. Tack att du har uppenbarat din kärlek för oss genom Jesus. Och tack att vi får lära känna dig genom Jesus Kristus och genom ditt ord, vad du säger om Jesus, om Sonen. Tack för det, Herre. Tack också för din helige Ande. Tack för hjälparen som hjälper oss att klara av att leva som kristna. Klarar av att bekänna dig, att tro på dig i den här världen. Tack för den helige Ande som ger oss frid och glädje och kraft för varje dag. Vi tackar dig för det. Tack att du vill fylla oss på nytt med din helige Ande den här stunden. Tack att vi alla kan få lära känna dig mer och mer. Du ser om det är någon som inte känner dig, någon som inte har öppnat sitt hjärta för dig, så kan den personen få göra det den här stunden och säga ja till dig, Jesus. Ta emot dig i sitt hjärta. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att du är med oss och tack att du vill välsigna oss och hjälpa oss. I Jesu namn. Amen.